Vi har ju drivit det här bolaget med alla medel vi har haft egentligen. Och det är klart att man nu står och tittar på vilka satsningar vi behöver göra i form av automation, nya sajter och så vidare. Och jag hänvisar lite som jag sa innan till plånboken här. När man öppnar upp plånboken och inser att oj, det blir inte mycket sajter av de här pengarna. Så inser vi att vi behöver ju ta in kapital på något sätt. Samtidigt så visste vi att vi inte är färdiga med resan. Vi är fortfarande hungriga, vi vill mycket, så vi vill inte heller bara tacka för oss. Så då behöver vi titta med investerare, och varenda investerare frågar, vad har ni för exitplaner? Och det var ju ganska tråkigt svar för en investerare, så vi har inga. Så det gick ju inte. Att förpacka ett bolag som försvinner ur, det var inte riktigt det vi var ute efter.
Jonas Ahlgren startade för 14 år sedan TPL-aktören Dream Logistics tillsammans med barndomsvännerna Lars Brånedal och Tommy Palmén. År 2021 drev de lager i Habo, Borås och Ängelholm och omsatte 400 miljoner kronor. Men det mest spännande ligger i framtiden. Förra året köpte logistikaktören Bring en majoritetsandel i Dream Logistics för att göra Dream Logistics till navet för Brings satsning på fulfillment i Sverige, Bring Shelfless. Det här, det är ett betalt samarbete med Bring Shelfless. Jonas Ahlgren är vd och medgrundare av Dream Logistics. Välkommen.
Tack snälla.
Gud, vad kul att ha dig här i Stockholm.
Ja, men det är fint att besöka storstaden. Jag gillar det ett par dagar och få lite energi, och sen är det bäst i backspegel. Så att, tack snälla. Ja.
Men Dream Logistics, ni har ju ett huvudkontor i Habo.
Stämmer.
Ett litet samhälle, typ 10-15 minuter från Jönköping.
Ja, stämmer. 11 000 invånare. Där har vi ju gått från att vara tre grabbar som drog lite pall till nu blir en av de största arbetsgivarna. Så att, jag trivs bra där. Det är bra att var stor i en liten ort, då syns man och hörs.
Men var har du fått dina stora visioner ifrån då, i lilla Habo?
Ja, det undrar jag också. Men nej, jag vet inte var de där kommer, men jag tror att alltid när vi gjort någonting så har varit med fullt av energi och mycket tryck framåt. Jag tror också lite, jag har varit rädd för det här att om man inte ökar och inte gasar, då dör man. Alltså man påbörjar den spiralen neråt egentligen. Då. Så att jag tror att med oss det är sen start egentligen, allt jag gjort.
Ja, det är ju min bild av dig också, för vi har ju stött på varandra lite här under åren. Och jag, för full disclosure har jag till och med varit kund för ganska många år sedan.
Stämmer.
Jag var ju väldigt nöjd med er, men att min e-handel inte lyfte, det har ju ingenting med er att göra, det måste jag säga.
Nej, men det var ju lite så det var på den tiden. Då trodde alla, starta en e-handel så är det guld och gröna skogar, men riktigt så bra är det ju inte riktigt. Och nu är det ju ännu tuffare där ute, så nu är det ju krig på en helt annan nivå faktiskt. Så att, men då var den kul, du var ju med det gamla e-handelsgardet när man var en av varje. Det var en som sålde yogamattor, det var en som sålde underkläder, det var en som sålde, det fanns inte två någonting, så det var ju riktigt häftigt.
Men du har ju e-handelsbakgrund själv, eller hur?
Ja. Vi började e-handelsspåret någonstans 2003-2004, och sen 2005 då lanserade vi vår första e-butik själva.
Som hette, men det var logistiken som hela tiden har varit huvudfokus, eller hur?
Nej, det var tekniken kan man säga. Så att vi är ju, bakgrunden för oss det är att hitta teknik och tekniska lösningar till allt vi gjorde då. Så att när vi startade en e-handelsbutik, det var ingenting vilken produkt det var det sekundära, utan det var hur man säljer det, vilken teknisk plattform och sådär. Och det sen tog oss in i logistiken då.
Vi kanske säga lite det viktigaste anledningen att du är med idag egentligen. Det skulle jag säga, nu, det här är ju ett betalt samarbete med Bring, men jag hade nog dig på radarn i alla fall, för jag tänkte det var oerhört spännande när jag läste om den här affären att Bring, vad säger man, Postnorge, säger man så?
Ja, Posten Norge äger ju Bring.
Just det.
Och Bring gör en dundaffär med oss.
Så de har gått in i Dream Logistics. Alltså Dream Logistics, det är ett 3PL-företag som du har drivit i hur många år då?
Vi måste vara uppe sen, det var lite olika där, men officiella starter kan vi nog säga 2010 i varje fall. Så vi är uppe nästan 12 år
i alla fall. Absolut. Ja, just det. Men jag får känslan av att det finns stora ambitioner här någonstans.
Ja, ja verkligen. Och från Posten och Bringsholm så finns det ju väldigt stora ambitioner med det här källflödssatsning som vi gör nu då. Men jag tror att poletten inte riktigt har trillat ner än, utan de kommer förstå vad de håller på med. För det här kommer bli något riktigt, riktigt, riktigt bra. Det är helt övertygad om.
Mm. Men varför valde du att satsa på logistiken? Du började ju som e-handlare, men varför valde du att satsa på logistiken?
Ja, nej, men egentligen är det så att när man börjar med e-handel, då tycker man att det här är ju ganska coolt med online och sådär. Men alla som varit e-handlare själva inser ju också vad man gör. Om en bra e-handel flyger, då står man och packar paket. Och när man inte packar paket, då svarar man på kundtjänstärenden. Och när man inte gör det, då tar man hand om returer. Och om man inte gör det, då är man på väg med någon säck någonstans till något ombud för att lämna in de här leveranserna som man fått då. Och ganska snabbt inser man att jäklar, det var ju nästan 70% av min tid eller 80% av min tid som höll på med logistik.
Särskilt om man är liten igen.
Absolut. Ja. Och det vi gjorde egentligen då är att vi hade lite för stort lager själva. Så vi frågade runt lite. I andra Sverige var ju lite mer community, lite mer välkomnande, fortfarande välkomnande, men då var det lite mer tajtare. Så vi frågade runt lite. Finns det några som vill dela på lite lagerkostnader, dela på lite transportkostnader, dela på lite inköp och sådär? Och då hade vi ingen aning att det fanns någon som hette 3PL ens, utan det var ju mer för att få dela på kostnader, för det var ju svindyrt egentligen.
Ja.
Så det var så det var.
Ja. Men vad skulle du säga är kärnan för att lyckas med 3PL-logistik? Både som e-handlare och som 3PL-aktör alltså.
Ja, nej, men som 3PL-aktör, det receptet har jag gärna hemligt. För det, jag tycker inte det är någon som har gjort det här. Fönstret är fortfarande öppet, och det är inte någon som gått in, likt Klarna gjorde på betalmarknaden till exempel. Så har det inte sett ut.
Konkurrensen är större alltså.
Ja, nej, men alltså, det är inte varit någon som har riktigt hittat det här fokuset som jag tycker vi har haft med små och medelstora, att vi kan följa med en startup hela vägen till att bli ett miljardbolag. Många har nischat in sig att det här är kanske B2B, eller det här är bara de större aktörerna. Men, så det receptet, det håller jag lite för mig
men
själv.
Kanske,
men som e-handlare däremot kan vi prata lite om vad jag tycker är viktigt.
Men handlar det inte lite om att ni hela tiden har fokuserat på e-handel?
Jo, nej, men så är det ju absolut. Och det är klart att jag vet att det var någon investerare som sa till mig för många år sedan, så att om du inte ökar mer än 30%, då backar du, för det är det marknaden ska växa de kommande åren. Och det är klart att det är en lite kaxig ambition att säga att under 30% tillväxt, då är du dålig. Det var ungefär det var det jag fick höra med. Så att vi har väl haft en ambition att över 30, då är du duktig, och då gäller det att vara över 30.
Har du varit duktig alla de här 12 åren?
Ja, men det har vi faktiskt varit. Det har vi. Det har varit något år sådär, det har varit tufft, men man har ju fått lära sig liksom sådär, men det har varit kraftig tillväxt alla år.
Vad är det som har varit tuffast då liksom?
Nej, men det är klart att vi har gjort allting i egen regi, och när vi tittar på att starta upp en ny sajt i en ort som man aldrig varit i med pengar som man knappt inte har. Det är klart att så många e-handlare också, även för våran sida, det är ju att med likviditet att kunna gasa och ta de andelar man vill. Men när man tittar i sin egna plånbok så har man insett att det är ganska skralt, för de pengarna satsade man i förra året, så att det var det största biten med likviditet.
Det är tungt att investera i nya sajter. Alltså.
Ja, och den framtid vi står inför nu, den är ju egentligen omöjlig för, alltså skulle man starta upp från scratch så som vi gjorde i en liten källarlokal och sen växte upp i fler och fler lokaler, det är ju ganska svårt, eller nu är det stort och omöjligt.
Men Dream Logistics själva, ni har lager i Habo, Borås och
Ängelholm har vi
Ängelholm,
också.
Ängelholm, ja, just
absolut.
Det. Jag höll på att säga Älvsjö, men det vet jag att det inte.
Nej, och vi startade i Habo, och det började ju med en liten lokal på 900 kvadratmeter. Vi väl kom dit då efter många herrans år med våra egen e-handel och de här vi hade med oss. Och sen får det bli att man slår upp en vägg.
900, det är ju ingenting.
Nej. Men det är då. Jag vet, jag kom in i 900 och sa, här kan jag vara resten av mitt liv, för det här är svinstort, sa jag. Och sen ett halvår senare så slog vi upp väggen, och då var det 600 kvadratmeter till, och sen ytterligare en vägg. Och sen var lokala pulverlacken som la ner på sidan andra sidan gatan, då tog vi den. Och sen var det en godisbutik på 5000 kvadratmeter som la ner, och då tog vi den här. Och det är så man fick växa. Och sen kom ju Ängelholm-sajten, det var ju 15 000 kvadrat, då fick man ju vara...
Vilket år var det, Ängelholm?
Då är vi slutet 2017.
Mm. Så det är ändå relativt färskt alltså.
Ja, och ja, absolut. Och det där är ju också en slump. Jag vet, när jag pratar med Ängelholms kommun om varför jag är där, då får man ju lovorda kommunen på alla sätt man vill. Men det handlar ju egentligen bara att där hittar vi en gubbe som trodde på oss, som var lite cowboysa-stil och verkligen gick fram och sa, grabbar, ta den här lokalen, vi hittar ett bra upplägg till er. Göran, som han då hette i Ängelholm, han var ju egentligen den som var pappa bakom hela det projektet som trodde på oss.
Så det var väldigt mycket personliga relationer?
Absolut. Det finns ju ingen ringer fastighetsägare som säger: hej grabbar, jag kollar på er, ni tjänar knappt inga pengar, ni gasar för fullt, ni har funnits ett par år, låt oss ge er 15 000 kvadratmeter så får ni latcha lite. Det händer ju inte. Så här var det, var en, han tog
oss. Men hur lyckades du få så bra kontakt med honom då?
Ja, men jag tror att han, Göran är en person som, jag höll väldigt varmt om honom, eller känner honom väldigt väl på kort tid, men han är en sån här som tittar på dig och tror han på dig så tar han dig under sina vingar och så hjälper han dig. Så han hjälpte till med väldigt, väldigt mycket, och det dotterbolaget vi hade i Ängelholm så blev han ju också delägare i. Sen fick han hastigt och lustigt ett cancerbesked och gick bort väldigt, väldigt snabbt. Då. Mm. Så där vände vår satsning i Ängelholm. Då sett vi tog över hela bolaget och sådär. Annars hade han nog varit med på något hörn i dagsläget också. Mm.
Men du, vi ska hoppa tillbaka till den här frågan som vi höll på att släppa här lite. Bara, hur ska man som e-handlare lyckas med att jobba med 3PL? Alltså?
Ja. Ja, men jag tror att någonstans, och så det beror också på vilken fas man är, men tittar vi tillbaka när du var e-handlare också, då var det knappt någon som började med 3PL från start. Utan då gjorde man någonting i garage eller en källarlokal på egen regi och där det sig de här bitarna. Medan nu är det en del av liksom affärsplanen, man lägger ut det direkt. Och jag tror att det är viktigt att man jämför.
Det är sådana stora fördelar att börja med 3PL direkt.
Ja, nu jag kan ju kanske säga att jag är lite färgad i den frågan, ja. Kanske sådär, men det är klart jag tycker det, och anledningen till att jag säger det är att jag har gjort den här resan från en källarlokal till en källarlokal till en källarlokal, och för varje år så flyttar man och sådär, och så här i efterhand det är klart att istället för att jag la fokus på att ligga och måla lister och väggar och bygga kök i en ny lokal, om jag hade fokuserat på att bygga min e-handel istället, så hade ju det hade nog gett bättre avkastning skulle jag säga då. Så jag tror att det stora biten är man ett litet bolag, då måste man kolla på vad är det jag är duktig på, och det jag är duktig på, det ska jag satsa 110% på. Och det som jag inte vill hålla på med, och det är väldigt få e-handlare som startar e-handel för att de tycker att packa paket i livet.
Det kan ju finnas folk som tycker att logistik är toppen.
Ja, absolut. Ja. Och logistiken det har ju blivit lite mer coolare de sista åren, men jag skulle nog säga att de flesta vill nog lägga, kanske inte just packa paketen, men kan vara i logistikintresserad då. Så svaret på min fråga är egentligen det att kolla på vad är syftet med att vi lägger ut det här. Och det där syftet har ju rätt många olika beroende på vilken fas du är. Mm. Så det kan ju vara att vi vill ha hjälp med utlandsexpansion, vi behöver hjälp med att ha 18 olika transportörer, vi behöver ha flera olika sajter, vi behöver frigöra vår egna tid, vi behöver ha ännu mer fokus på vissa delar. Så att jag tror att det är den delen man ska titta på i sitt egna bolag och sen se vad som gäller då.
Men en av så här grundfördelarna med att satsa på 3PL, det är väl att man kommer åt bra leveransavtal även fast man är en liten aktör, eller?
Ja, egentligen som liten så gör man ju allting för att verka stor, och det är klart att om du ska börja i egen regi så ska du ha leveransadress till någon källarlokal och du är där på tisdagar bara med ett fulfillment-upplägg som vi har då i Källfläs till exempel. Det är klart, då vi är ju egentligen dina medarbetare när du behöver oss. Så när du behöver ha en inlevering, då är vi där. När det är några returer som ska hanteras, då är vi där. När du har ordrar eller en peak, då är vi där. Och så vidare då. Och jag tycker det är den stora biten, att man kan ganska snabbt bli stor, eller man kan få de samma möjligheter som stora har. Och sen har man en skalbarhet där man hela tiden kan växla upp. Utan
men du måste ju ändå ha haft ganska många e-handlare som kommit in och som är rätt små, men du tänker att men vi satsar på dem som aldrig har växt, eller hur?
Oh ja, absolut. Nej, men för våran del, jag tror att det är också lite mer kall det här att när vi växte upp, det låter som jag är jättegammal, det är jag ju så länge det säger, men när vi startade, då fanns det ju ingen att titta på. Alltså, vi hade ju vi sneglade mot Jarno till exempel, vad gör de där? Men det fanns väldigt få e-handlare att se upp till. Så kan jag nu ge tillbaka till de här som startar nu och säga, men vi kan göra så här och så här. Så jag tror att vi pratar nästan minst logistik med våra kunder. Vi pratar mycket företagare, vi pratar mycket e-handel, vi pratar liksom mycket liksom bygga bolag. Och sen där någonstans kommer då logistiken in. Men det är klart att en del idéer tittar jag på och säger, åh herregud. Men sen
att du inte tror på dem? Eller
nej, vad? Ungefär så. Och sen å andra sidan kan det vara ett halvår senare och säga, åh herregud, hur kunde jag inte tro det här? Det här var ju precis den här marknaden behövde då.
Men vad har du, vilka är det som inte lyckas? Har du någon bild av det?
Ja, jag tror att lägg fokus så lyckas du. Det är egentligen det som är. Om det är de här som gör någonting.
Stort fokus.
Ja, absolut. Men gör någonting med det. Det är ju som allt annat i livet. Liksom, gör någonting med vänsterhanden, du får det resultatet. Gör någonting lite halvdant, du får resultatet. Det finns ju de igen som visserligen lägger sig att det här är en sidoverksamhet. Jag har det, vi ser mitt jobb och jag tycker det är en kul idé. Absolut, måste vara. Men de som ska ha en kraftig ambition, då måste man slita.
Men vad skulle du säga är den största nackdelarna med att lägga ut logistiken på någon annan?
Kan man säga, om man gör det från scratch, alltså från början här, det är att du kommer ifrån lite av den läroresan som du kanske skulle haft det här. Det tar tid att signa upp 8 olika transportbolag, att ha 8 olika hämtningar, få 8 olika leveranser och så vidare. Men du kommer ju ut också med en kunskap som få som har. Så att det är klart, den biten försvinner ju egentligen. Men då gäller att uppsidan ska ju vara så mycket större. Och det kanske inte just var logistiken som var ditt huvudämne varför du startade, utan du kanske istället ska då fokusera på om det är produktutveckling eller om det är marknadsföring eller om det är sociala medier eller vilken del som var ditt fokus då.
Men jag pratade med Cyberfoto här i höstas.
Ja.
Det är en här riktigt gammal veteran e-handlare faktiskt. Det var nog före din tid nästan till och med. Men jag menar, de säger det. Vi vill att vår personal ska kunna knalla ut på lagret och plocka fram en liksom kamera och titta på den.
Absolut.
Nej, men alltså den här produkt, är det inte den största risken att man tappar produkt, närheten till produkten?
Jag beror nog lite på, jag tror att de som vi har som kunder, de är väldigt, väldigt, alltså nu när hela den här D2C-biten som man pratar om att man äger sitt varumärke, jag skulle säga att nästan tvärtom, man har mer tid till att fokusera på de här bitarna, du behöver inte knalla ut på lagret utan innan
man
du
har tagit in produkterna ändå.
Absolut, nej, men du har haft en tid nu, du har ju fokuserat på att vara den här produkten, du har ju haft det på X innan. Och det ska jag också säga, så här, du pratar lite om detaljer, men så fokuserar framförallt de här D2C som äger sitt varumärke. Jag har aldrig att man, alltså det där, då ska du prata om liksom detaljnivå.
Det är kanske en ny typ av e-handlare också, för jag tänker med den här gamla skolan, de är liksom kanske lite nördiga så där och kanske kan gå igång på logistik och sådana saker, medan de här nya, de är väldigt produktinriktade som det.
Oh ja,
man tar
absolut.
Fram egna varumärken, man blir inte återförsäljare av någon annans.
Ja, nej, men jag tror, nu låter jag bara prata historia, men jag tror att tillbaka till för många år sedan, då var det så att man skulle driva e-handel och sen ska man hitta en produkt som passade sig. Nu är det mer att driva e-handel, inte e-handel, det är ju mer normal handel, du driver en e-handel. Så nu handlar det mer att du utgår från en bra produkt eller en bra någonting som marknaden vill ha, och sen ingår då e-handelsbiten som en del i den affären.
Mm. Men du, vad har Dream Logistics gjort för att minimera de nackdelarna som ändå finns med att använda en 3PL?
Jag tror redan från början, så hela vår bakgrund, även när vi drev e-handel, det var ju egentligen tekniken bakom. Så att när vi började med e-handel...
Men när du pratar teknik, är det liksom mjukvara?
Ja, mjukvara helt och hållet. Så att när vi drev e-handel, då fanns det ju inte de här riktiga plattformarna som är open source eller hyrlösningar. Så vi började ju från scratch. Och när
vi byggde programvaran från scratch?
Ja, allt i hela plattformen, eller hela då vår butik. Och även när vi pratade betallösningar, då pratade vi ju om att vi gjorde direkt integrationer till varenda kortleverantör. Sen tack och lov kom ju de här Klarna-grabbarna och det var ju rätt skönt när Sebastian ringde och sa: Jonas, vi har någonting här till er, och då vet man, skönt. Men vi gjorde ju kassa och rubbet, och även det när vi...
Alltså ni hade till och med en egen checkout?
Ja, du låter som att du är... Nu har ju alla så här Klarna-checkout och sådär, men då fanns ju ingen check, man byggde ju allting.
Men då är ni är ett techbolag, kan man säga.
Ja, absolut, och det är ju där vi kommer ifrån, den kunskapen. Sen om man är i Habo, då pratar man ju inte techbolag, utan då är det bara business as usual för våran del då. Men den här kunskapen som vi hade med oss, och framförallt min medgrundare Lars, den tog vi ju med in i logistiken också. Så vi sitter ju på ett eget VMS, alltså styr ju allting själva. Vi integrerar mot alla e-handlare, alla plattformar. Men framförallt så är det ju också då, vad är det våra kunder ser dels i sina system, men vad är de inte ser och vilken inblick behöver de ha. Och det är det vi ser till att bygga.
Men vad är det e-handlaren behöver se från VMS-et för att det ska fungera?
Nu knyter vi an lite i din fråga innan här, för det var ju också det du pratade om här med detaljer. Och det är klart, en del är ju bara att se, okej, finns det en order, orden skickar. Men det ser man ju ofta i sitt egna system. Sen finns det ju de som vill ha all information. Det kan vara att en order, om den är påbörjad i plocken, och vilka varor som är plockade, hur långt har de kommit, när är den på gång, till en inleverans och... Vad innehåller det här, de här tre pallarna och så vidare. Så det gäller att bryta ner den informationen så tydligt det bara går till till den användaren som vill ha mycket information ska kunna se det här. Och den som nöjer sig med sitt egna system ska ju kunna nöja sig där då.
Jag vet ju, i podden har vi varit inne på det tidigare. Hur mycket information ska man skicka till kunden egentligen? För det, ibland, hos vissa e-handlare, då får man ju liksom, petar de på en kartong så får man en avisering.
Ja.
Och man kan ju få 6-7 aviseringar, medan andra så får man bara, vi har tagit emot orden och vi har skickat den.
Ja, nej, precis. Och jag tror ju mycket där handlar ju, det finns ju inte rätt och fel heller, men nej. Mitt sätt att se på det är att man gör det på vad kunden tycker okej. Okay. Och har jag som kund en tajt relation med e-butiken, jag har varit kund under längre tid, jag tills jag kanske varit inne i backen och säger jag vill ha den här typen av pushnotiser, helt fine. Men annars så räcker det ju stort sett med att se till att bekräfta att ordern har kommit in, bekräfta att den är skickad och sen att det finns en tracking-länk på det. Men sen ska jag som kund kunna dyka ner i och se vad det är för någonting. Den stora biten jag tycker generellt sett man är inte så bra på, det är avvikelser när någonting inte går som det tänkt. Det är då jag som kund kanske vill ha mer information egentligen.
Så det ska finnas en flexibilitet gentemot kunderna? Att, ja, låt säga att det blir problem, då ska man kunna följa exakt var paketet ligger någonstans? Eller?
Absolut, men det är ju svårare och svårare. Tittar vi på storleken på de här e-handlarna som är nu, att när vi satt i en källarlokal och visste vi nästan till varenda order vad de hette på dagen. Vi kunde ringa Pelle eller Olle och sådär. Medan nu om du hanterar 5000 order på en dag till e-handel, det är klart, då har du kanske inte riktigt den. Utan då måste du ha system bakom som triggar igång ifall det är någonting som inte går enligt de uppsatta ramarna då.
Dream Logistics har ju 3 lager. Innebär det att vissa kunder har produkter på alla 3 lager eller ligger man bara på 1 lager?
Nej, möjligheten finns att göra det här, och framförallt när du går in i Shelfless, då har man ju väldigt mycket mer utrymme till att vara kreativ. Och framförallt nu när vi tittar där vi kommer ifrån, då har det inte spelat så stor roll om du ligger i Borås eller om du är i Habo. Medan om man kollar Shelfless-satsning nu med att du har lager i Oslo, vi startar nu upp om några dagar här i Stockholm, vi har våra Dream-lager som de finns, och sen inom kort här framöver så startar vi också upp Köpenhamn, då finns ju den stora möjligheten att kunna dela upp, ja, delar av sortimentet eller vid en kampanj, en release eller någonting liknande, också dra nytta av de här placeringarna då.
Jag tänkte vi ska återkomma lite, vi ska återkomma till den där nitty-gritty med Shelfless snart, ja. men det kanske är dags att det här, den stora grejen är ju, hur gick det till när Bring bara köpte in sig i Dream Logistics?
Ja, bakgrunden för våran del, det är ju att vi har ju drivit det här bolaget med alla medel vi har haft egentligen, och det är klart när man nu står och tittar på vilka satsningar vi behöver göra i form av automation, nya sajter och så vidare, och jag hänvisar lite som jag sa innan till plånboken här, när man öppnar upp plånboken och inser att oj oj oj, det blir inte mycket sajter av de här pengarna, så inser vi att vi behöver ju ta in kapital på något sätt. Samtidigt så visste vi att vi inte är färdiga med resan. Vi är fortfarande hungriga, vi vill mycket. Så vi vill inte heller bara tacka
vill inte
för
bara
oss.
Sälja och
nej. Så då behöver vi titta med investerare. Och varenda investerare frågar, vad har ni för exitplaner? Och det var ju ganska tråkigt svar för en investerare. Så vi har inga. Så det gick ju inte. Då sa vi, fan, vad gör man då, grabbar? Då åkte vi tillbaka till Lilla Habo, satte oss och sa, vad fan, vad gör man egentligen? Och då började vi gå mot spåret om vi skulle notera oss.
Jag tänkte bara innan vi fortsätter, det verkar finnas mycket riskkapital in i logistikbranschen just nu ändå.
Ja, absolut. Pengarna var nog inte... Ja. Det var inte det.
Men
de
ville att ni skulle sluta och det ville inte ni.
Nej, vi måste ju visa att vi ska göra den här resan också. Så det var väl egentligen inte det. Att förpacka ett bolag som försvinner ur, det var inte riktigt det vi var ute efter. Sen började vi titta på och notera bolaget. Så egentligen allting vi gjorde under ett års tid var att gå mot en notering. Vi tog hjälp av några som har gjort det tidigare och se vad är det för steg vi ska börja med innan själva processen då. Och det var väldigt mycket arbete.
Det låter ju jättekomplext.
Ja, nej, men det var mycket mer hur vi skulle profilera oss, hur vi skulle liksom sticka ut och sådär. Då hade vi inte ens börjat med själva resan med att notera oss. För det är ju ännu mer komplext.
Ja, det var mer... Ja, hur ni ska
förbereda sig egentligen, gå från ett litet entreprenörsbolag till att ens kunna visa, öppna upp på varenda lock och se att det ser ordentligt ut. Men under den här perioden så blev vi, som du sa, det fanns mycket pengar, många som ville göra mycket. Så vi blev kontaktade efter branschkollega, så var det många som var under den perioden, nästan 7 stycken tror jag.
7 stycken?
Som var intresserade av oss.
Och investera eller köpa hela bolaget?
Båda delarna, allt möjligt sånt där. Och vi lyssnar ju alltid, men den första som vi hade, då hade vi lite olika syn på hur just e-handelslogistiken man skulle hanteras. Nummer 2, då kom vi väldigt, väldigt långt, men det var nog de mer mjuka värdena hur vi skulle, hur man var som bolag då. Sen fick vi en kille som heter Rickard som också är med i Shelflens nu, som hörde av sig och liksom, jag diggar hans stil, han var med lite skön såhär, vill ni göra någonting med oss kanske och sådär. Och då fick jag reda på det. Jag visste ju inte då att bringa posten som Posten Norge som ägare, så blev man så här, oh, det var ett stort bolag bakom. Men det är ju som vi sa innan, det är mycket med personer att göra. Och de vi träffade, och ju fler jag träffade inom Bring här, så är jag helt...
Hur lång var processen från första kontakten till att ni liksom skrev på ett kontrakt?
Vi blev kontaktade, det här måste vara slut. Vi ska se här var vi är någonstans. Det måste vara slutet 2020 tror jag. Men då var vi ju i en process. Jag fick egentligen säga tack så mycket. Vi är i en process. Jag återkommer när vi är ur den om det blir någonting. Och sen gick vi in i en process med Bring någonstans under Q1-21. Och sen hade vi ju den här dialogen. Och som entreprenör är man ju väldigt frågvis. Så att till slut så tror jag de tröttnade på mig och alla mina frågor. Men de gjorde det väldigt bra. Och de var väldigt ödmjuka och trevliga under processen i varje fall. Och sen kom man ju fram till sommaren någonstans där vi i stort sett var överens. Efter sommaren här så då hade vi ju en signing. Och sen får man lära sig också när det är så här stora bolag så kan man inte bara gå färdigt utan man har ju konkurrensverk och liknande som säger sitt. Och sen har vi en closing här då i tidig höst 21. Så att vi är ju...
Är det ganska snabb process ändå då?
Ja, och det är klart att när man pratar, vi är ju från våran sida, vi var i den här processen, då var vi ju tre, fyra personer. Vi har ju inte så stort management och sen några rådgivare. Och det gick ju snabbt, för vi fick ju jobba dygnet runt för att bara hinna med. Jag tror man har 50 personer från Brings sida, så att det är klart att där fick man ju springa lite. Men det behöver man ju inte säga då, utan då var det bara, det här är lugnt, det här löser vi. Så vi jobbade stenhårt med det då.
Men nu är ni minoritetsägare då, eller hur står du?
Vi får inte säga exakt hur mycket Bring har gått in med här, men det är klart att de gör en ordentlig satsning i det här.
Jag får känslan av att det är en väldigt ambitiös satsning där.
Oh ja, absolut. Dels är det en stor satsning rent från Posten, alltså Posten Norges sida och i Bring. Alltså man gör det ordentligt, och det är det jag som jag nämnde innan här. Ska man göra någonting så ska man göra det ordentligt, och det tycker jag verkligen man har gjort. Och jag tycker den här matchen som man hittar nu med att Dream kommer ju från den där vi är ifrån, med att vi kan hantera en startup, en små, liten, en mellanstor, hela vägen upp till ett börsnoterat miljardbolag. Däremellan hanterar vi det här. Det som vi inte har haft är ju kanske kraften i organisationen, kraften i investeringar, kraften i automationen, och det är precis det som är källflödesspåret.
Och nu slår man ihop då liksom Bring och Dream Logistics någonstans in i den här logistiken. Shelfless. Och vad säger du, snart kommer ni starta ett lager i Stockholm.
Ja, precis.
Det är bara dagar kvar, eller?
Ja, jag ska dit direkt efter det här. Så att, när man frågar så här, vilket datum sätter man? Och jag är ju så här, du pratar om detaljer och siffernördar och så där. Då tycker jag så här, den 22 i andra år 22, alltså 2022. Det tycker jag är fina siffror. Så att det
lite
blir vår
nummermystik.
Ja, absolut. Det är då vi startar upp det. Så att, men det är jättebra. Så att,
22 i andra.
Ja, absolut. Ja, fan, det låter ju när man lägger in x antal hundra miljoner i någon satsning här och sen sätter man håller på med. Men det är ju det som är detaljer, va? Det är viktigt. Men
hur stor blir Stockholmslaget då? Det är ju Rosersberg.
Ja, Rosersberg, precis. Ja. För mig är ju Stockholm allt från Södertälje till Uppsala, så att jag är ju från landet. Ja. Men Rosersberg, det är ju...
Det är norr om Stockholm.
Ja, precis. Så det är ungefär 15 000 kvadratmeter vi pratar om. Största skillnaden på den här sajten kontra våra andra, så är det så att nu lämnar man ju egentligen kvadratmeter-tänket och går över till kubikmeter. Så att här kommer vi in i... Nu pratar vi ju om att starta från scratch. Vi håller på och bygger förarbete för
en
autostore.
Men det är ett helt automatiserat lager då?
Ja, det är tanken, absolut. Nu är det ju egentligen bara en byggnad, och sen börjar vi med en manuell hantering. Vi får in vårt VMS, vi lär upp våra medarbetare. Och sen till sommaren här, eller till slutet av vår sommar, då byggs det vår autostore. Då pratar vi ju en 50 000 bins, så det är en rätt rejäl maskin. Mm. Och sen är hela tanken att det är helt automatiserat då. Så att det blir även autostore för plocken, och sen en rad då olika typer av förslutning och packningsmaskiner.
Jag måste säga, jag var i höstas här, så var jag hos Lyko i Vansbro.
Ja.
Och ganska imponerande att se de här. För jag måste erkänna, jag har inte sett en så här helt automatiserat lager förut.
Nej, och det där
det är otroligt liksom.
Ja, nu får vi kredda Lyko lite. Ja. De är duktiga som sen också, så att det är ju kul sådär. Men det man tittar på, när jag tycker med automation, så är att automation har inget egen värde om man inte gör det på rätt sätt, om man inte ser att det gynnar kunden. Sen är det många som gör att man förstår inte. Automation för mig, det är ofta att du har en del som gör plock och en del som är pack. Och när man då pratar helt automatiserat, då har man ju båda delarna. Man har en automation i plocken och i packen. Många har ju en autostore och sen tittar man på, ja det var plockprocessen. Och så står de i autostoren och gör packningen också och drar ner hela den som är uppsidan med en autostore att plocka snabbt. Då står man och packar i de här puckarna.
Så du tror på en hel, om man ska vara automatiserat så ska det vara automatiserat hela vägen.
Absolut. Om vi pratar helt automatiserat som vi nämner nu här, då är det det som är. Men sen tycker jag också är viktigt att det som vi har här i Shelfless med, när då synergin mellan det här att vi hanterar från att du kommer som en startup hela vägen till ett riktigt, riktigt stort bolag.
För det är det ena fördelarna nu med den här satsningen, det är att man kan verkligen gå från 0 till 1 miljard. Liksom.
Absolut, och framförallt att dra nytta av automation. Det är det som är hela bit. För med automation, det ska man veta, det har ju varit heligt till att bara varit slutna dörrar till de allra största. Så om du tittar på automationslösningar så har det ju varit att, ja, du nämner Lyko som är börsnoterat, eller vi har Adlibri som satsar mycket på sin automation tidigt och så vidare och så vidare. Men en liten e-handlare som ska börja med automation, det har du ju aldrig kunnat, varken i egen regi eller på ett fulfillmentcenter då.
Men jag upplever att det fortfarande finns en del stora e-handlare som är tveksamma till automation.
Det
är liksom automationsskeptiker har jag pratat om.
Och det är viktigt att titta på. Jag menar, att bara få lyfta in en sajt in i en automation så löser man ju inte det, utan det gäller ju att man måste lyfta in rätt produkter, rätt sortiment eller rätt butik till också då rätt automation. Och det är det som är den stora biten. Så du kan inte anpassa en butik rakt in i en automation bara för att det heter automation. Det finns inget egenvärde alls. Utan jag tycker man ska vara skeptisk, man ska fråga, man ska titta. Fördelen när det kommer till automation, det är att helt plötsligt blir det data, så du kan ju titta på dina KPI:er på ett annat sätt. Så det har full respekt för.
Men hur ser visionen ut för Bring Shelfless nu då? Det här är liksom ett större tänk egentligen.
Oh ja, absolut. Ja. Nej, utan det som vi har fått nu med Dream Logistics och Bring Shelfless, det är ju den svenska biten. Sen har man ju gjort en pilot i Norge, så i Oslo har man...
Och det
man
är ett automatiserat lager.
Ja, precis. Där har man den första autostoren som är uppe och kör egentligen. Och sen har vi ju då ambitionen, eller vi har ju gått ut med Köpenhamn. Och sen har vi ju också...
När kommer Köpenhamn då?
Jag tror att det är 2023. Men det får du kolla upp med de stora cheferna. Men det vi tittar på också här utöver...
Men du kommer bara vara ansvarig för det som händer i Sverige? Eller?
Absolut, absolut. Sen är det klart att min målbild är ju att det går bra för hela Shelfless. Så det är klart att jag hjälper till så mycket jag bara kan i de nordiska länderna. Men mitt uppdrag är den svenska enheten då. Och så tittar vi ju även på hur expansionen kommer se ut med ytterligare sajter.
Kommer Finland då?
Vi får se lite.
Finns det i pipeline?
Man vet aldrig.
Nu börjar jag flacka med blicken här, Jonas.
Ja, nej, men jag är ju kaxig som kan sticka ut hakan sådär, och det har jag gjort fram till nu. Men om man tittar på till exempel med Bring här, så jag får ju kanske rätta mig lite här. Så långt ut vi inte sträcker ut hakan.
De har idéer om hur det ska kommuniceras. Men utanför Norden då, finns det sådana ambitioner också?
Det är ett måste. Absolut. Tittar vi på... Det är viktigt att titta på vad som har hänt under här. Att när du själv var e-handlare, då var man ju glad att den svenska logistiken fungerar, och man kanske sneglar lite på de nordiska länderna, och då tittar man, vad jobbigt det är med översättning och det är olika valutor, och så var det tullen till Norge och så var det hinder sådär. Och några år senare så sa man, nej, man börjar i Norden och sen lägger vi till Tyskland och UK, det var så det ser ut. Och nu tittar man, nej, men man börjar med Europa, för
det är där det finns folk.
Absolut, man måste ju ha, det är där, du måste ha en marknad, och sen pratar man efter att ta över världen då. Så när vi tittar på den europeiska marknaden, så hjälper vi redan nu våra kunder med antingen linehaul-lösningar, sätter upp partnerskap, returhubbar och liknande. Och den resan ska man...
Så att ni har redan kunder där ni sköter om europeisk logistik?
Absolut, och vi skickar ju egentligen, vi skickar till världens alla länder som inte...
Men det är i samarbeten då med andra 3PL i Europa?
Ja, så ser det ut i nuläget då. Ja. Men sen i Shelfless regi, nu är det först och främst fokusera på att bli en ledande aktör i Norden och hjälpa dels då e-handlare i Norden, men också e-handlare utifrån som vill etablera sig i Norden. Sen måste man, när man ska följa med kunderna på den här resan, då måste man ha en bra setup som fungerar även för Europa. Så det kommer komma lite mer nyheter hur vi tänker hantera det framöver.
Men det också blir ett lager i Tyskland någonstans då?
Nu är det med hakan igen. Fan, nu var det. Jag vet inte.
Det här var inte roligt för dig att inte få berätta.
Låter. Nej, men jag är ju van vid att babbla på som bara den här. Men du vet min kollega Adam och gänget här. De kommer få dåndimp ifall de hör att jag börjar prata om såna här saker.
Jonas har inte sagt någonting till mig, men jag tror att de kommer starta ett lager i Tyskland. Någon gång i alla fall.
Och jag sitter helt still. Jag vet inte, du tolkar mig så mycket. Jag vågar inte ens röra mig. Jag vet inte om jag ska nicka eller skaka på huvudet. Så att det, ja. Dina ord är inte mina. Det är viktigt att alla hörde det.
Ja. Men vad är, nu är allt fokus då på Stockholm kanske, eller?
Ja, vi investerar i våra andra sajter också. Så vi går ju fram mycket med automation. Nu sist här så investerar vi kraftigt i Borås-sajten, både med packmaskiner och sorteringsverk och lite andra saker. Men det är klart att det är Stockholm som kommer bli den stora, vår flagship-lager kan man säga, eller vårt fulfillment center. Där vi egentligen, här kommer vi visa upp så här kan det se ut. Och så tar vi lärdom av det för kommande sajter också då, för att se hur de fulfillment centerna ska kunna etablera sig. Men det är oerhört spännande.
Men när man automatiserar, är det liksom dels för att pressa priser, men är det också för att få upp hastigheten? Eller vad?
Ja, alltså med automation så maximerar du lagret för våran del, men jag tror det är viktigt också att tänka på lite vad händer framöver med våra kunder och de mest utkonsumenter. Det här ekvationen som finns just nu med att man ska ha de snabbaste leveranstiden, gärna på ett par timmar. Samtidigt så ska ha en hållbarhet allt du gör. Samtidigt som du ska ha det breda sortimentet till det bästa priset och så vidare. Någonstans faller ju den ekvationen. Det är ju stort sett omöjligt. Så om man tittar på automation så får man gå in och titta. Vad gör automationsbiten i det här? Och jag tycker att det är viktigt i form av att till exempel vi kan gå upp ganska enkelt och köra fler skift för att minimera leveranstiderna. Tittar man investeringen så den kostar inte så mycket mer att köra den dygnet runt än på ett skift. Men sen kommer det till med automation. Vi kan ju sortera ner på mycket tydliga på till med, ja, jag säger inte gatunivå, men i alla fall postnummernivå. Så vi kan hitta mycket gröna leveranssätt med och fördela ut det på de transportörerna, helst Bring då, som klarar av uppdraget. Så att för mig är automation inte så mycket prispress, utan det är mer att leva upp till den kundförväntan som finns där ute.
Det är ett väldigt stort fokus på hållbarhet idag när det gäller logistiken, men då snackar man nästan bara last mile och man pratar bränslen och sådana saker. Men jag menar, du menar att det finns en hållbarhet även i lagret alltså? Eller? Hur ser hållbarhetstänket ut där?
Ja, men egentligen kan man kolla på att många är ju egentligen, vi pratar det här, då tittar man, vilken lastbil har du? Men de här varorna, varifrån kommer de? Hur har de skeppats? Hur har de hanterats på de här lagren? Hur mycket, om du maximerar det här lagret, så här kan vi ha 300 e-handlare som är, eller det här är det 150, så det är en väldigt stor skillnad vilka delar du, vi pratar allt ifrån uppvärmning till hur du hanterar dina produkter. Men så jag tycker en hållbarhet är också att du har ju medarbetare och den aspekten, så det är inte bara miljödelen. Men för min del, jag har ju fått lära mig 99% av allt jag har lärt mig om hållbarhet, det har jag lärt mig de sista månaderna, för det är någonting i Bring. Så det
Bring, de har stort fokus på det.
Oh ja, absolut. Och det tycker jag är jättehärligt, och framförallt att ta del av de här experterna, så att ingenting vi görs ju utan att man kollar hur påverkar det vår hållbarhetsprofilering.
Men hållbarhet, jag tänker ju hållbarhet handlar ju också, det handlar ju om hur man behandlar sin personal, tycker jag.
Oh ja, absolut. Det är helt för mig. Hållbarhet har alltid blivit aspekten med att det är miljö, men det är ju hållbarhet i hela kedjan, om man säger så. Så det här är det ju också det med lite vi pratade om tidigare med automation. Det är klart, du tar bort mycket av de här monotoma arbetsuppgifterna.
Men vad blir det kvar då liksom? När man automatiserat allting?
Ja, men det kan man ju säga att en del tror ju blir man av med jobbet, men så är det ju absolut inte. Det är snarare tvärtom, utan jag vill ju att våra medarbetare som är så pass kompetenta på det de gör, de ska jobba med huvudet och vara de experterna som jag ville se, och kanske inte vara den som behöver sätta en klisterlapp på en låda, utan det kan ju en automation göra istället. Och till slut så kommer det bli att vi har en rad experter som kan hantera det här lagret på dygnets
Det blir mer att
timmar.
Man liksom övervakar och hoppar in där det blir problem.
Ja, men så är det ju. Sen är det klart att man kollar på hela hela spåret med att allting ska vara personligt. Så för e-handel så är det så att vi kommer inte kunna lyfta in 100% i en automation, utan vi kommer fortfarande ha en viss typ av handpåläggning i vissa skeden då. Sen om man tittar på de här lagren som är automatiserade, då väljer man ju lyfta in kunder som passar i den automationen, men det kommer ju fortfarande
jag har svårt att tänka mig att man automatiserar och säljer kylskåp och sånt där.
Ja, nej, men just den som hör det här, som hör det här nu och har en idé om att sälja kylskåp, då kontaktar man inte mig, utan då vänder man sig till någon annan, utan nej, men sen är det mycket bitar som är, till exempel det är klart att vi automatiserar, när vi tar en returprocess så kan man automatisera hela flödena, mjukvarorna och de här bitarna och viss sortering, men det kommer ändå vara en del av arbete som måste vara en manuell hantering. Och så är det ju även vid plocket och så är det även vid...
Finns det möjligheter att förbättra returprocesserna?
Generellt tänkte du?
Ja, det
borde vi fast om vi inte kan... Vi ska förbättra allt där, men allt ska bli bättre. Nej, men jag tror att om man tittar på...
Vad just, finns det att göra där då, på returprocessen, och göra dem bättre?
Först och främst ska man kolla på vad är en retur för vårt bolag och hur viktig är den? Och det är klart att om du gör den här, du säger att nu är det fri frakt, det är fri retur, du har en returlabel med dig, du har allting här, det är klart att Då får du ju en kund som är nöjd, för de kan returnera. Men samtidigt så hade du ju också det här, just det, vi ska vara lönsamma, vi ska ha hållbarhetstänket. Hur är det här? Så jag tycker man måste ta ett helhetsgrepp till och titta på vad är returer för våran del. Och då ska man också utgå från slutkonsumenten, se vad behöver de ha och vad är need to have och vad är nice to have. Och det där är ju lite olika allt.
Mm. Beroende på vad man säljer, menar du?
Oh ja, absolut. Mm. Och det är egentligen den biten, men det är ju väldigt mycket returer som snurrar. Liksom när vi pratar om de här vissa fashionbolag som ligger 25-40% på returer, någonstans så kommer hållbarhetstänket komma in där och säga, är det här verkligen vad vårt bolag står för?
Svårt med lönsamheten också, om man har 40% returer.
Oh ja, nej, men det är ju det är klart, det finns ju de här som har kanske då egentillverkat eller vad nu kan vara, som högre marginaler så där, men för någon som åtsäljer på varumärken, det är ju oerhört tufft.
Men hur bra kan logistiken bli egentligen? Jag måste ju säga att jag ser de sista 2-3 åren, så jag som ändå har bevakat marknaden ganska noga, jag tycker att det som man kunde klaga på förr, det behöver man ju sällan klaga på nu, tycker jag. Det mesta fungerar ju väldigt bra, och många e-handlare har ju många bra leveransalternativ.
Det får vi ju skylla på Per på Apotea. Han drog ju igång det där.
Det är hans fel.
Det är bara hans fel. Annars hade vi haft så här som man hade ett leveranssätt tidigare. Nej, men jag gillar hela den utvecklingen med det här. Samtidigt så måste man ju också, utmaningen blir ju ännu större om du ska ha 3-4 boxar eller 3 stycken med hemleveranser som kommer från det då din sajt.
Det var ju nästan bli förvirrande, tycker jag, idag när man på vissa ställen har man ju väldigt många alternativ. Alltså.
Oh ja, absolut. Och det som är utmaning för de här nu, det handlar ju egentligen om hur tänker vi med hållbarheten när det kommer till de här frågorna. Du har då 8 olika transportörer som hämtar. Volymerna är ju de samma, de växer ju stadigt visserligen, men om du delar volymen på 8 eller på 10 eller på 12 så kommer det ju vara fler. Jag vet ju, på min gata varje kväll så är det 3 hemleveranser som snurrar på det extra boxar.
Jag vet inte om det räcker på min gata.
Nej, men nu, jag är på landet. Ja. Så det är viss skillnad. Nej, men jag tror att det där är viktigt att tänka på att logistiken, den går ju fram last mile-biten här, men nu gäller det för att titta på hela kedjan. Hur fungerar det från att vi får in en container i hamnen till att det är på något fulfillment center, till att det går ut till konsument, returer och hela den biten. Det är det som jag tror är oerhört viktigt att kolla på helheten här.
Men vad tror du på så här, i höstas hade jag med Ingrid, alltså en sån här leveranskassa.
Ja.
Där... Nu, vad jag förstått, så var väl inte den så automatiserad, men det är ändå ett sätt att optimera valet av frakt gentemot kunderna. Tror du sådana lösningar kommer vara viktiga i framtiden, eller vad tänker du?
Ja, definitivt. Och det här är lite mer med hela värdekedjan, för det är ju att tidigare så kassorna eller checkar har ju ofta varit baserat på ett pris. Och så här, om du kommer över hit så måste du ha spårbart, eller det här blir vad det nu var för någonting. Men det finns ju också någonting annat, och det är det här som vi gör på våra sajter. Det är ju det lilla pusslet eller tetris som är att du köper de här 3 varorna, och bara se på den storleken så passar inte det här alternativet alls, utan vi kanske ska ha det här alternativet. Nackdelen är ju med de här checkouts, så kommer ju den informationen, den skapas ju på sajterna i sista skedet. Så du kan ju valt en leveransmetod som som passade det som var i checkouten, men så hände det när man då bygger upp den här ordern till ett paket eller nu är på sajten, då kanske det var ett annat alternativ. Och då ska ju möjligheten vara att man ändrar alternativet för dig, men att du som kund vet om och att det är ett alternativ som passar dig då. Sen har det blivit, jag menar, vissa saker som tidigare kom på 2 dagar i brevlådan, nu helt plötsligt måste komma dag 1 på en hemleverans, och då är det så här, måste det verkligen det? Jag vet inte. När vi tittar på de här bitarna, det jag tror kommer hända i varje fall, det är ju det att vi går fram med leveranstid som nummer 1 i alla hänseenden. Men sen om du väljer en boxadress, eller vi säger hämta ut på en box, och sen ligger det där i 4 dagar. Jag tänker inte du på huvudsaken att det blir skickat jäkligt fort. Och jag fick det till den här boxen väldigt fort. Sen kan det ligga där i 4 dagar. Kunde du valt ett annat alternativ? Kunde du valt ett miljövänligt alternativ? Ja. Kunde du samleverera det här med någonting annat? Och så vidare. Så jag tror mycket kommer att hända på hela logistikfronten i den här biten. Sen handlar det också, om vi tittar från e-handlarnas sida och inte bara från kundernas sida, då är det ju det att vi står ju med konkurrens från hela världen. Hur ska vi i lilla Sverige eller lilla Norden sticka ut och så våra e-handel kan blomstra både då i Norden, Europa och världen? Där tror jag ju extremt mycket på hur vi kommer utveckla logistiken framöver. För där är ju...
Men det är verkligen ingen logistik, det är verkligen en branschstadig förändring.
Oh ja.
Ja.
Det har man ju
nu
satt,
känns det som att det har hänt så mycket, men kan det hända lika mycket till de närmsta 3 åren?
Jag tror vi bara börjat.
Ja.
Det är så.
Vad tror du är den största förändringen som kommer ske de närmsta 3 åren?
Jag tror att just hållbarhetsbiten, man pratar mycket hållbarhet och säger att nu går jag över till fossila bränslen och sådär. Men jag tror man måste titta på hela värdekedjan på den här biten och se vad gör man för avtryck från början till att det är slutkonsument. Den tror jag definitivt. Men sen är ju så, världen krymper ju. Att skicka till Brasilien eller skicka till Kina eller skicka till Borås, det ska ju vara ungefär samma sätt för nyhandlare. Och så ser det inte riktigt ut nu här. Så att
du tror att där kommer vi se stora förändringar?
Ja, framförallt export, för svensk och nordisk e-handel. Alltså hur når vi ut till att vara lokala men ändå kunna hantera en så stor marknad? För det är många e-handlare som vill in i Norden. Och det är klart att de som kommer från lite större regioner, då säger man ju, man pratar inte Sverige som ett land eller Norge som ett land, man säger the Nordic. Vissa som jag pratar med säger rest of the world utanför USA. Alltså, då förstår man liksom hur deras sätt är. Och vi står och kämpar om våra 10-15 miljoner invånare.
Men Bring Shelfless, ser ni en stor möjlighet i det här med utländska e-handlare som vill komma in och ha en bra logistik i Sverige?
Oh ja, absolut. Vi har ju väldigt mycket förfrågan från det hållet. Man vill ha en partner som kan hantera det Nordics, som de då säger. Och där är vi ju en bra partner för just det här setup som vi har, de nordiska länderna. Så att det är en tuff konkurrens. Jag är inte avundsjuk på, eller jag har stor respekt för alla e-handlare där ute som kämpar oss lite.
Ja, man kan inte slappna av.
Nej, jag drev, alltså, det var någon jag pratade med, det var någonting i handla med en entreprenör, att man ska drivas av en gnutta ångest, och det där är fan helt rätt, för det gjorde jag. Jag vet ju att man firar jul, för min del firar jul på kvällen, och sen på kvällen då visste jag att då satte jag mig klockan 9 på kvällen, då fick jag manuellt byta upp alla priser, för det var ju mellandagsrea den 25 och den rea den ska vi slå föregående år, och så höll man på sådär, och så var det Black Friday och man höll på, alltså det var nej, så en gnutta ångest hade jag, och jag vet inte riktigt hur man har det nu, för nu är konkurrensen där ute är,
men
ju,
jag tror man måste,
otroligt.
Det är ju tråkigt att man går omkring och ångestdriven hela tiden, men lite ångest, jag tror det ingår i företagande. Alltså.
Ja, nej, men så är det.
Annars, jag menar, ja, då är väl om man är någon slags livstidsföretagare som ska vara i Thailand halva året eller någonting, då kanske man kan vara lite så här.
Ja, då kan vara lite mer dampt. Ja, men jag tar en lite så här, som vi sagt det då, en liten gnutta tur, en liten gnutta timing, lite ångest. Vi börjar hitta ett recept här hur man ska lyckas. Det är bra. Ja.
Det är faktiskt första gången vi har sålt in ångestbiten här i e-handelstrenden.
Ja, nu kommer du ner in på det här. Nu pratar vi lite, sån här lite stress, positiv stress,
ja, du har helt riktigt.
Ja.
Jonas Ahlgren, vd och medgrundare till Dream Logistics. Jättekul att vara med här idag. Tack ska du ha.
Tack snälla, uppskattas.